Välkomna till Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland om just folkbildning. Idag så har vi ju ämnet religiositet och med oss har vi ju Birgitta, Josefin och Henrik. Och jag tänkte faktiskt börja med Birgitta, att du får berätta lite om vem du är och vilken organisation du kommer från och vad ni gör för något.
Mm. Jag heter ju Birgitta Sundström och jobbar som regionchef på Census Östra Götaland. Vi är en av 6 regioner, så att förutom Östergötland så ingår det 3 andra län i mitt ansvarsområde också. Mm. Och Census är ju ett studieförbund som har en riksorganisation i Stockholm, ett riksförbund där. Och vi är drygt 350 anställda i hela landet och ungefär 36-37 stycken i min region. Och då är ju det alltså mer än Östergötland.
Mm. Mm.
Vi jobbar ju med våra medlemsorganisationer, vilket de flesta studieförbunden gör. Och den största medlemsorganisationen är Svenska kyrkan. Men Scouterna och KFU är ju också stora medlemsorganisationer.
Absolut.
Som vi samverkar med.
Mm. Tack Birgitta. Mm. Josefin då?
Ja, jag jobbar på Ibn Rushd studieförbund, är distriktschef där. Vårt distrikt är också några till län, så Östergötland är ett av 4 län. Mest fokus på den muslimska folkrörelsen. Jag jobbar mest med föreningar och församlingar kopplade till den delen.
Henrik då?
Mm.
Vem är du?
Ja, det kan man fråga sig. Jag heter Henrik Demetriades och arbetar på studieförbundet Bilda. Som är ett studieförbund som faktiskt i år fyller 75 år. Så
wow.
Vi firar lite faktiskt. Mm. Bilda startade 1947 som Frikyrkliga studieförbundet. Och det säger väl lite grann om våra medlemsorganisationer då. Som från början var då frikyrkorna i Sverige. Men med tiden så har vi då bytt namn. Istället för Frikyrkliga studieförbundet heter vi nu Bilda för kyrka och samhälle. Vi har också fler medlemsorganisationer. Precis som du sa Birgitta, så har vi också flera olika. Och så nu har vi alla frikyrkor. Och sen har vi de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan som är de stora medlemsorganisationerna. Förutom alla de här banden och samverkansparter och ni vet sånt där som vi alla sysslar med. Så vi drivs ju egentligen av samma fråga.
Absolut. Verkligen.
Gud vad kul. Och ändå att ni har ju en, som sagt, ni är ju här för en anledning idag. Och det är ju att religiositet är ett blandat tema i alla era organisationer.
Mm.
Och då undrar jag faktiskt, på vilket sätt har era medlemmar varit med och påverkat er syn på folkbildning som studieförbund respektive, ja men kanske på individnivå?
Vi är väl rörande eniga, tror jag, alla 3 studieförbund här, om att vi drivs ju egentligen av våra medlemsorganisationers längtan att få vara folkbildare. Mm. För att vara religiös är ju inte samma sak som att utesluta sig från samhället, utan snarare tvärtom. Jag tror att har man en tro i botten så vill man gärna få vara en del av det samhälle man lever i. Kanske också vara med och påverka på ett eller annat sätt. Åt det håll som man själv vill. Men också jobba med demokratifrågan och så. Så jag tror nog att vi hade inte varit ett studieförbund överhuvudtaget. Om det inte vore just för att vi är från början då frikyrkorna och sen ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. Det har varit vår identitetsskapare. Det betyder däremot inte... Och jag vill säga det, jag tycker det är väldigt viktigt att säga, även fast vi arbetar med utifrån religiösa grupper, så är det ju inte så att de som är engagerade i en av våra studiecirklar måste själva ha en egen tro eller vara engagerade i kyrkan, utan det här är ju, det finns människor som drivs av, men vi vill spela i band, vi tycker det är roligt, jag har absolut ingenting till övers för kristna, men jag vill gärna spela musik eller vad det nu kan vara. Stämmer det överens med er?
Absolut.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Och jag tycker, Ibn Rushd är ju ett ganska nytt studieförbund. Vi har ju funnits ungefär 10 år. Låg ju under Census först, men sen knoppade av. Och jag tycker det är så tydligt att man har vuxit från sina medlemsföreningars intresse. Mm. Och något, jag tror det är ett eller två år sedan nu, så var det också Chia-samfundet, del av våra nationella organisationer. Och det är ju ganska unikt. Det betyder att vi har både Chia och Sunni inom vårt förbund. Och det är nog svårt att förstå hur stort det egentligen är. Liksom. Här har man lyckats få ihop det. Och då kan vi representera en folkrörelse på ett annat sätt. Men jag brukar också beskriva när jag är ute och träffar föreningar och församlingar att så här, det här är en del som vi samarbetar. Ni som förening kan göra mycket, mycket mer. Men tillsammans så syns folkbildningen som vi gör. Och det betyder faktiskt att den finns och vi kan interagera den på ett annat sätt. Så att det är liksom en motivator som jag brukar ha när jag går ut och pratar. Varför ska vi rapportera? Det tar ju så lång tid. Ja, men då finns vi. Då är vi del av ett samhällsbyggande på ett annat sätt. Och vi kan också då uppmuntra till nya ämnen, nya möten. Så vara lite accelerator av demokratiutvecklingen i föreningar och församlingar. Så brukar jag försöka tänka.
Mm. Och precis som Bilda då, så hade ju Svenska kyrkan ett eget studieförbund som startade någon gång på 30-talet och tillhörde då Svenska kyrkan, och sen på 60-talet så började man leva sitt eget liv och blev sedan census ihop med KFUM, KFUK 2002, och sen så slog man ihop med TBV också 2004, och den sammanslutningen är ju jätteintressant. Så att visst har ju liksom Svenska kyrkan haft en inverkan på census, identitet och värderingar. Men med det inte sagt att vi utövar religion i verksamheten. Men det har ju med värderingar och identitet att göra, tänker jag.
Och jag tänker att det är en viktig del där att också påvisa skillnaden. Alltså vi får ofta frågor kanske om islam som religion, men vi är inget trosamfund. Då kan vi hänvisa vidare, för vi har trosamfund som nationella medlemsorganisationer. Men för mig är det viktigt att vi är studieförbundet. Sen kan vi vara inom en religiös kontext. Men vi är inte vår religion. Liksom. Och den tror jag är viktig att belysa ibland. För att det blandas lätt ihop, tycker jag.
Mm. Och det är ju jättevanligt. Vi är ju ingen kyrka.
Nej, precis.
Och precis, ja, men det säger Census också. Alltså vi arbetar med folkbildning.
Ja.
Och ibland så när media drar över Sverige, så finns en tendens att man tror att det är ju, vad ska man säga, att någon slags missionsgärning som vi sysslar med. Men det är ju snarare precis tvärtom. Alltså vi arbetar ju med demokratifrågan precis som alla andra studieförbund. Vi arbetar med att utjämna utbildningsklyftorna precis som alla andra studieförbund. Det som vi har gemensamt är att våra medlemsorganisationer däremot kommer in i studieförbundsverksamheten beroende på att man har en tro med sig som gör att jag vill engagera mig. Och där är vi ju helt lika. Ja. Jag tycker det här är otroligt spännande samtal att få prata om, eftersom våra medlemsorganisationer ser rätt så lika ut. Vi tampas med samma svårigheter. Men vi tampas också med de möjligheterna som det innebär att man faktiskt kan ha människor som brinner för någonting. Jag har ju min egen personliga historia in i studieförbundet var ju via att jag hade en egen tro som kristen och att jag utbildade mig och blev pastor och engagerade mig. Och sen så skulle man fylla i den där listan. Så jag hatade det värsta jag vet. Närvarolistan, och så ska man skicka in den där i god tid också. Jag fattar inte liksom poängen. Vad ska man göra det för? Det är helt onödigt. Och så fick man nästan inga pengar för det man gjorde. Tills jag började förstå att ja, men det här är ju en påverkansprocess. Jag kan vara med och skapa bra förutsättningar kanske för andra föreningar. Och att jag, lilla Henrik, skulle kunna vara med i den processen tycker jag var... Då fattade jag varför folkbildning finns. Det är en del av civilsamhället. Får jag bara lägga till, jag pratar alldeles för mycket, jag erkänner. Men det finns en grej till. Vi är ju just nu i ett läge med Ukraina och krig i världen. Och vi har haft en pandemi. Är det någon gång som människor behöver uppleva någon form av hoppfullhet eller längtan eller önskan att vara med och kunna påverka på ett positivt sätt, så är det väl just nu. Mm. Och då tror jag att de här tre studieförbunden har en väldigt viktig funktion, nämligen att ge människor hopp och mening och hjälpa till i den processen. Håller
Absolut.
Ni med?
Och att vi kan skapa mötesplatser också kring demokratifrågor och att också kunna få ja, men vara i den krisen som är nu också, att man kan få dela tankar och vara i de här tankarna också och reflektera tillsammans. Det tänker jag, det är ju precis det folkbildningen är till för, oavsett vilken bakgrund just de här tre studieförbunden har.
Precis. Folkbildarsalongen.
Folkbildarsalongen.
Folkbildarsalongen. Jag tycker att vi pratar mycket om just ett ord som jag skulle kalla förändring. Och liksom förändra. Och det är ju faktiskt en av bildningsförbundets tre teman detta året. Det är ju förändring, förundran och framtidstro. Och i och med de temana, om jag kan gå in på dem, så har jag en fråga om att just förundran är ju då ett av vårt tema. Och på vilket sätt kan andlighet och känslan av förundran stärka era folkbildade verksamheter?
Men jag tänker att förundra på mig personligen handlar mycket om att våga stanna upp och reflektera. Och ibland gör vi det för lite. Och i en förändlig och snabb värld så har vi mindre utrymme för det. Jag som då själv kanske inte är så religiös, men som har en förmån att få jobba i en kulturell och religiös kontext, lär mig nya saker varje dag. Och just den att stanna upp och förundras tillsammans uppfattar jag att många föreningar, cirkelledare, ledare inom liksom våra imamer och sånt lyckas göra. Så jag kan vara lite avundsjuk på den där liksom gruppförundrans dialogen som sker. Och tänka så här, vart skapar vi annars de här samtalen? Alltså vart i våra samhällen möts vi över etnicitet? För ofta kanske vi också ser på så här, muslim är en homogen grupp. Ja, inte så jätte skulle jag säga av det jag har lärt mig än så länge. Det är precis som alla andra grupper, vi är väldigt olika liksom. Så bara att få till de samtalen, men sen också våga öppna upp. Vi har många liksom moskéer som vill det mycket mer, men hur lyckas vi med det då? Hur skapar vi de där broarna där man på ett tryggt sätt, utan att riskera hot och hat, kan stå och diskutera? Och vi ska inte ha som mål att övertyga varandra. Vi ska bara ha som mål att förstå. Att öka liksom, ja, den medmänskliga förståelsen.
Acceptans låter det som. Eller det här med att kunna respektera varandra och varandras olikheter.
Ja.
Absolut. Men det ser ut som att Henrik har en bra tanke om det här.
Det här med förundran är ju rätt spännande. För vi lever i en tid då allting ska vara färdigt. Och du ska ha mätt upp allting. Du ska veta allt om allt. Och det är vetenskap. Och det är, man ska ha en trygghet i att jag har allt. Jag har koll på allt. Är det någon av oss som har det?
Alltså jag har koll på allt. Fråga mig sen ska ni få svar. Tack. Tur att vi känner Josefin.
Ja, tack Josefin, det känns skönt. Jag ska fråga dig nästa gång. Jag känner mig lite ångestladdad. Nej, men ärligt talat, det är ju faktiskt så att vi människor är i ett läge då vi har behov av dels varandra. Att ha någon slags något gemensamt att stå på. Men jag tror också just förundran över livet och förundran över saker som det jag inte kan förklara. Alltså jag älskar, häromdagen så var jag på sinnesrogudstjänst i domkyrkan. Alltså jag älskar den tanken att tänka sinnesro. För mig är det en del av förundran. Att fast jag vet att jag kan inte riktigt påverka min situation, saker och ting händer, skit och elände och allt vad det är. Men mitt i det kan jag uppleva någon slags trygghet eller en förundran över att men tänk att jag lever ändå idag. Tänk att jag vaknade i morse. Jag har relationer med människor. Och den typen av förundran tycker jag är vacker. Och det är väl någonting som jag tror att våra studieförbund representerar. Just den där förundran över att det finns någonting som vi inte kan förklara.
Ja. Jag tänker också att få gräva i det som engagerar mig. Nu är det liksom mycket kring klimat och nu samhälleliga förändringar i och med pandemin. Men sen har vi också en annan kris nu i med Ukraina. Och att få vara i de där samtalen tillsammans utan att kanske ha lösningar på allting. Det kan ju verkligen vi skapa, tänker jag. Just utifrån det du säger, att det är så mycket annars som är liksom statiskt och det är hårdvara. Att få vara i det här med mjukvaran och också vara i det då som blir förundran och kanske andlighet för vissa. Men att få vara kvar i det där och reflektera tillsammans utan att någon har rätt eller fel. Och allt ska vara fritt och frivilligt också. Mm. Det är det som är det fina, tycker jag.
Precis, och ibland så hamnar vi i ett läge då förundran går över i ja, men maktövertagande eller så. Jag vet inte om ni har tittat på den här serien Gud som haver barnens kär, ja. Som handlar om barns upplevelse av att växa upp i religiösa miljöer. Jag tycker den sätter lite fingret på baksidan av förundran. Alltså det här när man som förälder eller som kyrka eller som grupp överhuvudtaget kan sätta sig på något sätt över andra människors sätt att leva eller tänka eller tro. Mm. Och jag tror att den sidan får inte dämpas. Den måste också komma fram. Och därför sitter vi här som studieförbund. Alltså vi vill vara med i den rösten och säga att ibland blir det fel. Och det tänker vi inte bara leva med, utan vi vill vara med och påverka. Mm. Vi jobbar ju aktivt som studieförbund för att skapa ett jämställt samhälle. Där människor är fria och kan ge uttryck för det man tror på. Men då måste man också få tro. Mm. Då måste det vara okej att tro.
Ja, men precis, så tro på också en inkludering. Mm. Att genom att vi inte är lika, att det också berikar oss och ger oss något till vårt inre, tänker jag.
Mm. Och hur vi alla får plats. För jag vet, när vi läser liksom våra värdegrund och sånt, så pratar man mycket om att det ska både kunna vara svensk och muslim. Mm. Och jag hör många exempel där det inte är självklart. Mm. Och det gör mig liksom ledsen som då representant från majoritetssamhället. Så då tänker jag så här, hur inkluderar vi och lägger inte allt ansvar hos en minoritet? Mm. För om man bara tittar, vad betyder de här orden? Jo, majoriteten är många fler. Mm. Varför ska då minoriteten som är färre ta ansvar för den stora gruppen? Mm. Och när jag nu, när pandemin har lugnat ner sig periodvis, kunnat vara ute och besökt mycket mer, så är ju det min fördel när jag bygger relationer. Bortsett från när vi har jobbat färdigt och jag har varit i den rollen. När vi bara nyfiket kan gå runt, hur funkar det här? Hur ser det ut? Alltså det är en jättefördel. Och jag kan skämmas lite av majoritetssamhället då, för att, vad betyder det egentligen? Jo, att man inte är van vid det. Det är ingen som knackar på moskén och bara, får jag komma in och kolla hur läget? Ta en kopp kaffe. Mm. Dels har ju moskén liksom dörrar och stängsel runt för att den har blivit vandaliserad så många gånger. Så att vi bygger ju också fysiska hinder. Och det har jag funderat mycket på. Hur kan vi hjälpa till att ta ner de här? Liksom så. Hur kan vi öka den? För att det är inte så lätt att våga stå upp hela tiden. Och jag tänker att det är så i många delar av att leva med religiös identitet. Hur vågar jag? Och då tänker jag, hur kan vi som studieförbund hjälpa till att våga? Eller kanske stå först och våga lite för att andra ska våga efter. Så mod tänker jag mycket på i vår kontext också. Mm.
Jag vet ju att ni utsätts ju, eller har utsatts på många sätt senaste tiden just för okunskap och kanske också den där känslan av att ja, men nu kommer de här och intar världen på något sätt. Men jag skulle också vilja trycka på det. Här sitter vi faktiskt tillsammans. Vi sitter här tillsammans för att vi tycker att det här är en viktig fråga. Vi drivs av tanken att folkbildningen ska vara fri. Men den ska också skapa förundran och möjligheter. Mm. Och möjligheter för alla. Annars är vi ju inte ett demokratiskt samhälle. Eller hur? Mm. Det demokratiska samhället måste ju bygga just på att alla ska få plats. Alla ska få höras och ge uttryck för det man tror och kanske till och med det man drivs av. Mm. För så har det ju varit för oss alla.
Ja, och också den fina traditionen av så här folkrörelse. Mm. Alltså jag tror att vi glömmer bort den, eller vi tar den för givet ibland. Men ett av mina uppdrag är att också så här bjuda in fler till den häftiga folkrörelsen. Alltså vi har så lång tradition av det. Hur ger vi det till nya grupper, nya möjligheter? Hur skapar vi den framtida folkrörelsen? Den ser inte ut som på 30-talet. Hur ser den ut nu, liksom 20-talet istället?
Mm. Nej, men precis, så att folkbildningen kan också vara ett forum för unga människor som känner att man känner hopplöshet. Att här finns det faktiskt ett forum där vi kan samlas också olika. Men vi tänker likadant och har samma oro kring vad framtiden ska innehålla. Det är ju apropå det du säger, att sprida själva folkbildningen som en folkrörelse. Jag tänker att man behöver inte, det är alltid så mycket liksom, ja men är ni för eller emot? Ja men vadå? Mm. Att vara en del av den liksom kontexten som vi är i och att vi har de bakgrunderna i våra organisationer. Det, för mig är inte det någon konflikt, för att vi drivs alla av någon sorts livsmening och medkänsla, att det handlar om. Mm. Och det får man ju inte glömma. Liksom. Det blir annars så instrumentellt.
Men jag tänker bara det, vi är 10 studieförbund av en anledning. Och det tycker jag är häftigt, för att vi behövs och vi når. Och det betyder också att vi blir en hubb för att organisera civilsamhället. Mm. För ofta är det svårt att nå. Man har liksom offentlig sektor eller privat sektor. Nu ska vi ha med civilsamhället. Mm. Vem ringer man då? Mm. Ja, men då ringer man Länsbildningsförbundet. För där finns vi tillsammans. Liksom. Mm. Och den tror jag att vi ska fortsätta utveckla. Liksom. Hur blir vi den rösten? För tillsammans så representerar vi ju väldigt stor del. Liksom. Och våga vara lite stolta över det. För ofta kommer civilsamhället in med lite böjt huvud. Mm. Men hur står vi upp tillsammans? Vi är det här. Vi är det här starka. Vi har gjort de här grejerna. Och nu vill vi göra det här. Liksom. Mm.
Och kanske den starkaste rösten är att vi just säger att vi säger det tillsammans.
Precis, verkligen.
För vi står upp för precis samma saker. Och det hoppas jag är det som väcker förundran också. Att människor ska få se att men vi jobbar faktiskt mot precis samma mål. Sen har vi olika vägar in. Jag menar, jag som kristen, jag är inte muslim. Jag skulle inte kunna tänka mig att vara det. Precis lika lite som en muslim skulle kunna tänka sig att vara en kristen. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag vågar ge uttryck för den jag är och det jag tror på. Och jag gör det i samverkan med andra som kanske ser det på ett annat sätt. Det blir ju jättespännande. Nej, men hur tråkigt skulle det inte vara om det bara fanns iglo på GB-glasskartan? Ja, men det är ju astråkigt. Det är mycket roligare att ha 10 olika varianter av glass då. Där man kan få välja vad man vill.
Vilken glass gillar. Skulle bilda vara då?
Ja, absolut iglo. Nej, det iglo, skulle inte vara. Jag vet inte vad det skulle vara. Något gräddigt.
Gräddigt.
Ja, tror det.
En glassbåt, tror jag. Jag vet inte om de finns att köpa.
Jag tänkte också säga du det. Jag bara, det är nog en glassbåt.
Ja, eller hur? Jag tänker just det här med förundran också. Att det är ju faktiskt en kompetens som vi skulle kunna trycka på. Att kunna förundras är ju en viktig kompetens. Att ha med tanke på hur samhället och världen ser ut idag.
Mm. Faktiskt.
Precis. Ja, men det är verkligen det. Och den kompetens som ligger utanför det man lär sig i skolan. Alltså, folkbildningen är ju att lära av varandra och utjämna de där bildningsklyftorna. Och det är ju precis det vi gör. Och jag kan känna mig stolt över att vara en del av civilsamhällets utsträckta hand. Jag är väl medveten om att i Svenska kyrkan, i frikyrkan, i alla dessa olika små kyrkor och moskéer så bedriver vi demokrati. Mm. Är inte det fantastiskt?
Absolut.
Det är ju någonting att liksom klappa sig på axeln och säga vad bra vi är.
Ja.
Eller hur?
Folk har själva fått välja vad de ska lära sig. Ja. Alltså den också, att så här utgå från så här, jag vill börja här. Och sen växer man på och växer in och hittar nytt. Mm. Alltså det är ett livslångt lärande. Och få in den liksom, ja, men pedagogiken handlar det egentligen om, som folkbildning representerar. Den är häftig att bjuda in till.
Verkligen, verkligen.
Folkbildarsalongen.
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 Det är så här, religiositeten kan ju vara ett hinder för folkbildningen. Detta att då statens villkor säger att folkbildningsverksamhet får innehålla tema som tro och livsåskådning, såväl som språk, men inte får innehålla utövande av religion, till exempel regelrätt gudstjänst, bön och predikan. Ibland kan alltså gränslagningsfall uppstå. Hur hanterar ni konflikten som kan uppstå mellan folkbildningens villkor och era medlemmars verksamhet? Det här är en av mina favoritfrågor, ska jag dock erkänna. Så, är det någon av er som fick upp en fin tanke direkt?
Ja, men jag tänker inte att vi möter ingen konflikt i det där. Utan det handlar om att vi möts kring livsåskådning och medkänsla för varandra. Inte kring utövande av religion.
Mm. Precis.
Det är min bild.
Ja, men alltså det är lätt att man tänker att vi det är ungefär som ett fotbollslag som inte får spela fotboll. Och det är därför som vi kan inte rapportera gudstjänster, för det är liksom vår grej. Men det är det ju faktiskt inte, utan vi jobbar med folkbildning. Det som finns runt omkring. Ibland är vi är ju lite sådär frireligiösa, så vi tänker att det är som ett kors. Vi kan inte göra relationen uppåt och neråt, men vi kan göra relationen åt andra hållet. Det som är mellan människor, det kan vi arbeta med. Men inte det som är, om man säger, den personliga relationen med Gud.
Mm. Utan mer
någonting annat.
Mm.
Och jag brukar göra två cirklar istället, ett kors. Och då brukar jag se när cirklarna korsar varandra. Mm. Där möts vi i folkbildning. Och då är det studiecirklar runt, det kan vara språk eller Koranen, hur tolkar vi? Vi diskuterar runt kapitel i Koranen eller så. Men sen gör föreningen och församlingen massa mer. Och det finns då utanför den här cirkeln. Och vi som studieförbund gör massa mer. Och då kan föreningen göra fotbollsträningar eller gudstjänster eller bönestunder eller vad det kan vara. Och det brukar också underlätta för föreningarna att förstå, okej, men just det, nu, det har varit jättetydligt liksom. Och då, som du säger Birgitta, då är det ingen konflikt sen.
Mm.
För att det är så pass tydligt. Och sen koppla liksom, ja, men när vi får in studieplaner eller man vill ha, men är det kopplat till statens fyra syften? Mm. Ja, det är det. Och då är det folkbildning. Så att, nej, jag uppfattar det inte heller som någon stor konflikt. Det kan vara bra att tydliggöra, i alla fall för föreningar och liksom så när vi är ute och pratar om det. Och för andra också. Men internt tycker jag inte heller att det är det. Liksom.
Nej, men precis. Och det gäller ju egentligen alla nya samarbeten att förtydliga också på vilken koppling vi har till Svenska kyrkan. Eftersom det kan komma samarbetspartner som tycker att nej, men Svenska kyrkan vill vi inte ha något att göra med. Men att det inte är det handlar om. Vi är liksom inte Svenska kyrkan.
Nej.
Vi är ett studieförbund.
Ja. Och precis som vi får frågan om det kan vara liksom runt islam eller tolkningen. Men vi är inte trosamfund. Då kan vi skicka vidare. För de är medlemmar hos oss. Men vi uttalar oss inte i de lägena. Liksom.
Nej, men, och sen är det väl så också att det är ett tydligt missförstånd när det handlar om folk eller studieförbund överlag. Det är att vi skulle arbeta med endast våra medlemsorganisationers religiositet. Men det är det ju verkligen inte. Utan jag menar, kanske 50% eller mer av 50% eller mer är helt utanför våra medlemsorganisationers verksamhet överhuvudtaget. Jag menar, vi har precis nu haft en liten dialog eller dilemma där ett av banden som repar hos oss är satanister. Det är klart, det blir väldigt knepigt när våra medlemsorganisationer då är kyrkor och kristna kyrkor där två liksom spår går mot varandra, men för mig är det som är bra folkbildning, för det är på något sätt i skärningspunkten mellan att vi har olika åsikter men vi kan prata med varandra om det. Det är där någonstans det händer någonting. Jag gillar tanken på att ett studieförbund som jobbar med frikyrkan kan ha ett satanistband som repar med oss. Och det beror inte på att jag gillar det. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Utan att det, just den företeelsen innebär att vi faktiskt inte är kyrka, inte är ägda av våra sammanhang, men vi vågar ge uttryck för tro på det sätt som vi gör.
Folkbildarsalongen.
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 Folkbildarsalongen. Här. Alltså jag utom så skulle kalla det en konflikt. En intressekonflikt på något sätt. Men så som du så ser, det låter mer som en möjlighet på dig. Mer som en möjlighet att höra två historier, två sidor av ett mynt, etc. etc. Och jag undrar bara, så du menar att den här intressekonflikten som kom upp då inte egentligen är en så mycket konflikt utan mer att det behöver kommunikation mellan parterna?
Ja, det är en sanning med modifikation. Jag hade önskat att det var så.
Mm.
Och jag tror egentligen att det är på det sättet. Men problemet är att vi är ju människor. Och när vi tycker olika saker så händer det ju någonting i samspelet när vi inte känner varandra. För det, när vi inte möts, när vi inte pratar med varandra utan vi pratar om varandra, då är det så lätt att bedöma och peka finger och säga de där är dumma och nej, det är ni som är dumma och så blir det inte konstruktivt. Och jag kan säga så här, den här problemet hos oss har varit en jättejobbig börda för båda de här två sidorna. Där en del har då känt så här att ja, men, håller bilda på med åsiktskontroll. får man inte vara som man är. Men å andra sidan så är det andra då som säger, men det är ju fantastiskt. Vi sysslar ju inte med åsiktskontroll, utan i bilda så kan man vara satanist. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså jag tror att i den vackraste av världar så kan vi hitta ett språk som inte, där vi inte bedömer varandra, utan där vi gör varandra lite duktigare. Lite smartare, lite mera.
Precis, att olikheterna ska berika varandra istället.
Ja,
ja. Precis. Istället för att separera dem åt och att vi pratar om vi och dem.
Folkbildarsalongen.
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 Vi måste våga vara modiga tillsammans. Och där kan jag vara lite rädd att, i alla fall vi som organisation, blir för rädda. För att har man gjort ett misstag och heter Ibn Rushd, så får man höra det i 10 år. Så. Och det svåra är då att allt gott syns inte. För då går man tillbaka till det där ett par saker. Liksom. Och den är jag rädd att det gör att vi inte vågar fortsätta. För det häftiga med folkminnet tycker jag är där olika åsikter får ta plats. Sen ska inte en åsikt stå oemotsagd och förstås som att det är den som vi bär fram. Men om vi blir tystade av rädsla att inte våga prata om svåra ämnen, om det är hedersrelaterat våld, könsstympning, tabuämnen, hbtq, antisemitism, vad det kan vara. Liksom. Hur ska vi fortsätta våga om vi så fort när vi försöker blir ifrågasatta? Så den kan jag också fundera på. Hur fortsätter vi våga när vi också har ett system och ett samhällsklimat som är väldigt dömande?
Till att börja med att vi inte ifrågasätter varandra, utan som våra medarbetare gör, samverkar tillsammans kring viktiga frågor. Det är ju ett tydligt liksom, exempel på att där har vi mod och det, vi ser också att här berikar vi varandra. Här gör vi någonting tillsammans, för vi har alla samma liksom, andemening från början.
Mm. Sen kan man väl säga också att det är både en välsignelse och en förbannelse att vara byggd som våra studieförbund är, med medlemsorganisationer. För det vore ju väldigt lätt att säga så här, men vi gör allt själva. Vi fixar det här. Vi vet att vi check på att vi håller våra liksom, närvarolistor och allt vad det är. Vi löser det själva. Ja, men det vore ju ett enkelt sätt att bedriva folkbildning, men då vore det inte civilsamhällets folkbildning.
Nej, enkelt men skittråkigt.
Exakt. Ja, alltså jag tror att där kanske du har gjort slogan för våra tre studieförbund.
Ja, faktiskt.
Nej, men alltså vi bärs ju också av att vi tycker olika, även inom våra studieförbund. Ja, men jag kan inte säga att ortodoxa kyrkorna, katolska kyrkan och alla frikyrkor tycker likadant. Ja, men där sitter vi ju i massor med samtal. Kan man göra sig? Kan man tycka så? Får man göra sig? Får man göra så? Det liksom är inbyggt i systemet och jag gillar det. Alltså jag måste säga, jag älskar det till och med.
Folkbildarsalongen.
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 Folkbildarsalongen. Ord som kommer till mig är transparens och öppenhet. Och det är ju så att det har varit ganska lite diskussion och så om just öppenhet och transparens. Och jag undrar bara hur ni som studieförbund, alla tre olika då, har jobbat med det för att bli ännu mer transparenta och ännu mer öppenhet? Eller är det så att ni känner att vi är för att det är så pass öppna som det krävs?
Nej, men jag tänker dels, alltså per studieförbund så har vi ju säkert genomgått på olika sätt alla de granskningarna och vi har behövt åtgärda rutiner för att få syn på saker. Men tillsammans så har vi ju också, i alla fall här i det här länet då, som det här länsbildningsförbundet representerar, så har vi också vi på chefsnivå bestämt oss för att det här är en gemensam fråga. Och liksom, är det någon som råkar ut för någon granskning och man hittar några oegentligheter, då drabbas vi alla utav det. Och det är nog lite så vi behöver också angripa det här, för att nästa gång så är det vi, om det var något annat studieförbund innan. Så nästa gång så kanske det är vi som har oturen. Och därför så är det viktigt också att de sakerna vi granskar och de sakerna vi upptäcker, att vi också har en gemensam dialog kring de samarbeten där vi ser att här är det tvivelaktigt, så att vi har en gemensam hållning ifall det här samarbetet skulle dyka upp hos något annat studieförbund. Så att en gemensam hållning tillsammans med våra medarbetare, där vi också har från och med nu årliga etik- och kvalitetskonferenser. Mm. Vilket bygger liksom för framtiden.
Mm. Och balansen är ju också att vara transparent och ställa samma krav.
Precis.
För jag kan uppfatta att vi ibland blir bedömda på olika sätt. Mm. Utifrån vilket studieförbund vi representerar.
Absolut.
Och där blir en utmaning mot vår demokrati. Om vi inte är lika inför lag, då har vi ett demokratiproblem. Så den tycker jag är jätteviktig. Och sen är vi en tillitsbaserad bransch. Hur får vi in det i granskning, transparent och öppenhet? Och också att vi ställs de krav som vi har ansvar för. För ibland så kan vi Ibenurs bli ombedda om att ta ansvar så långt som enskilda medlemmars åsikter på Facebook 50 år tillbaks. Mm. Och den är liksom inte mitt uppdrag som studieförbund att hålla koll på. Så där tänker jag att vi också respektfullt men tydligt måste säga, vi har ansvar hit. Det här är det som jag tar ansvar för. Jag är ett studieförbund och det här är vårt kvalitetssystem. Det är rigid och säkert och godkänt av Folkbildningsrådet. Det som är utanför, det är inte mitt uppdrag. Sen kan jag vara brobyggare, jag kan skapa dialog, alltså jag kan folkbilda för att öka. Mm. Men också våga sätta gränser för vart transparenten och öppenheten har en gräns.
Exakt, och vart vårt ansvar går. Jag menar, nu kommer det många vad ska man säga, föreningar, organisationer som driver hållbarhets- och miljöarbete. Mm. Det är klart att det finns avarter inom dem där man driver utåt sett, talar om att vi utövar civil olydnad. Är det något vi vill förknippas med? Ja, nej, det vill vi såklart inte. Men vad är det, precis som du säger Josefin, vad är det faktiskt vi samverkar kring? Vi kan inte ta ansvar för alla föreningars aktiviteter och engagemang, utan vi kan ta ansvar för det vi har valt att samverka kring och vara tydlig med det också.
Ja. Mm. Och transparens behöver ju inte betyda något. Det är ju inte att populistiskt gå ut och skriva i tidningen precis det man väljer att göra eller inte göra, utan transparens handlar ju snarare om att visa, men vi har ingenting att dölja, det finns ingenting för oss att dölja. Och ibland blir jag så full i skratt över det där med pengarna, för det låter som att det är väldigt mycket pengar. Men jag menar, det kan vara en studiecirkel som får 450 kronor för att de har köpt en bok som de skickar runt mellan sig dessutom. Så de har inte råd att köpa en bok till alla, utan de har en gemensamt bland 8 personer. Mm. Jag menar, vi måste, ibland så låter det som att det handlar om mycket pengar. Och nu säger inte jag att inte oegentligheter finns, för det finns överallt. Mm. Sen de här stora härvorna. Där skulle jag också vilja få hävda att det handlar ju om att vi blir utsatta också för människor som ljuger. Mm. Alltså människor ljuger ibland om att ja, men jag vill ha det här och det här och jag gör det här och det här. Och så stämmer inte det med verkligheten. Vårt fel, det är när vi går på det. Mm. Alltså det måste vi bli bättre på. Jag tror att vi börjar bli det, alla de här 10 studieförbunden. Mm. Vi kämpar med att göra rätt från början till slut.
Precis, hur säkrar vi anordnarskapet i det där fallet då? Ja. För att upptäcka såna saker.
Precis, men det är väldigt få tillfällen då studieförbunden själva har bedrivit oegentligheter. Men vi blir ofta utsatta för oegentligheter. Mm. Genom att människor försöker alltid hitta kryphål och så vidare. Så transparens, absolut. Det tycker jag är superviktigt. Mm. Men vi ska också veta att det här är ju 10 organisationer som jobbar för demokrati i Sverige. Mm. Det är det som är vårt mål. Mm. Vi jobbar för att skapa bättre förutsättningar. Inte för att lura staten på pengar. Det finns ingen av studieförbunden som är intresserad av det. Nej. Jag skulle nog helst vilja jobba inom studieförbund utan pengar, utan bidragssystem eller någonting. För där tror jag att vi skulle kunna göra ett jättestor skillnad i alla fall. Mm. Som en organisatorisk möjlighet för civilsamhället att komma vidare. Nej, sen är jag glad att det finns pengar.
Mm. Nej, men jag menar, det finns ju inget självändamål att växa och ha x antal timmar i volym. Det är ju inte det liksom som driver oss, utan vad gör oss liksom, vad rättfärdigar oss och vad gör oss viktiga egentligen?
Mm, precis.
Och jag tänker också ibland, vart hamnar vi i samhällsstrukturen? För tittar man liksom de senaste 10-15 åren så har ju kommunala och regionala bidrag minskat avsevärt. Och då tänker jag så här, men vad ger vi till medborgarna i varje kommun, i varje län, som del av samhället? Hur ser vi förbi de här silosarna som vi hamnar i och ser liksom, ja, men hur samarbetar vi då? Hur gör vi att medborgarna växer som människor, engagerar sig, betalar skatt eller liksom så? Att sätta in oss i samhällsstrukturen lokalt, och hur lyckas vi det? Hur lyckas vi förmedla det och ta den platsen, men också bjudas in till den platsen?
Mm.
För då pratar vi ju transparent och öppenhet på riktigt tillsammans, inte bara vi 10 internt, utan vi blir en del av samhället i det också.
Absolut.
Mm.
Och jag tycker det ni säger är så fruktansvärt viktigt, och jag tycker ni är väldigt transparent i era svar på ett väldigt positivt sätt. Nu har vi ju haft ett antal frågor här, och vi ska faktiskt börja avsluta denna faktiskt jätteintressanta diskussion. Och så tackar jag er att ni kom idag. Mm. Tack så hemskt mycket.
Tack själv. Tack. Mm.
Detta var Folkbildarsalongen, en podd och initiativ av Bildningsförbundet Östergötland.